Christian Fex läser Operation Hongkong av Robert Ludlum i översättning av Roland Thulin.
Kapitel 1. Kowloon, den yttersta förlängningen av Kina, utgör inte en del av landet i norr annat än i andlig bemärkelse. Men det andliga har djupa rötter hos människorna utan hänsyn till politiska gränsers hårda och omotiverade realiteter. Landet och vattnet är ett, och det är andens vilja som bestämmer hur man ska utnyttja dem. Återigen, utan hänsyn till sådana abstraktioner som värdelös frihet eller påtvingad fångenskap. Det allt överskuggande bekymret är tomma magar. Kvinnors magar och barns magar. Överlevnad är det enda som betyder något. Resten är dynga som sprids ut på de ofruktbara fälten. Det var solnedgång, och både i Kowloon och på andra sidan Victoria Harbour på ön Hongkong sänkte sig gradvis en osynlig slöja över territoriets dagsljuskaos. Gatuförsäljarnas skrik, ajas, dämpades när skymningen föll på, och tysta förhandlingar högt upp i de kalla, majestätiska byggnaderna av glas och stål som markerade kronkolonins siluett avslutades med nickningar och axelryckningar och snabba leenden som tecken på en tyst överenskommelse. Den annalkande natten förebådades av en bländande orangefärgad sol som lyste genom en ofantlig, ojämn molnvägg i väster. Skarpt avgränsade strålar som med obändig energi just skulle kasta sig över horisonten som om de vore ovilliga att låta denna del av världen glömma ljuset. En liten motorbåt, vars kraftiga motor inte stod i överensstämmelse med dess skabbiga yttre, styrde med god fart genom Lammakanalen och fortsatte runt kusten mot hamnen. För en ointresserad åskådare var det blott och bart ännu en Chao Wanju, ett arv till äldste sonen från en tidigare fattig fiskare som hade gjort sig en mindre förmögenhet, kanske under en vansinnig natt med majongspel eller genom smuggling av hasch från den gyllene triangeln eller ädelstenar från Macau. Vem brydde sig om hur? Sonen kunde kasta sina nät eller transportera sina varor effektivare genom att använda en snabb motorbåt istället för en långsammare segeljonk eller en sampan. Inte ens de kinesiska kustvakterna eller de marina patrullerna utanför Shenzhen Wans kuster brydde sig om att skjuta på sådana oansenliga lagbrytare. De var oviktiga. Och vem visste vilka familjer på fastlandet bortom New Territories som drog nytta av deras verksamhet? Det kunde vara några av deras egna. De färska grönsakerna från kullarna fyllde kanske magarna på några av deras egna. Vem brydde sig om det? Låt dem komma. Låt dem fara. Den lilla farkosten, vars främre sittbrunn var täckt med segelduk, saktade farten och kryssade försiktigt mellan jonker och sampaner som var på väg tillbaka till sina kajplatser i hamnen. En efter en överöste människorna i båtarna inkräktaren med förbannelser på grund av de vågor som han åstadkom med sin båt. Men allt eftersom han passerade dem blev de förunderligt tysta. Någonting under segelduken dämpade deras plötsliga vredesutbrott. Båten fortsatte med god fart in i hamninloppet, vars mörka vatten nu kantades av ljusen från ön Hongkong på höger sida och Kowloon till vänster. 3 minuter senare slogs utombordsmotorn av till tomgång när båten styrde förbi 2 smutsiga pråmar som låg förtöjda utanför ett varumagasin och gled in till en tom plats på västra sidan av Tsim Sha Tsui, Kowloons tätbefolkade, dollarmedvetna sjösida. De skrikiga horderna av köpmän som var i färd med att sätta upp sina nattliga turistfällor på kajen tog ingen notis om motorbåten. Det var bara ännu en jiggy som kom tillbaka från sitt fiskafänge. Vem brydde sig om den? Så började människorna tystna kring salustånden närmast den oansenliga farkosten, precis som båtfolket längre ut i hamnen hade gjort. Upprörda röster som skrek ut order och kontraorder dämpades plötsligt då blickarna drogs till en figur som klättrade upp för den svarta, oljiga lejdaren till kajen. Det var en helig man. Han var insvept i en kritvit kaftan som framhävde den smärta gestalten, och han var allt för lång för att vara en Zhongguo Ren.